Vi läser från Saltaren. Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Herren stöder det ödmjuka, men det gudlösa slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksamhet. Lovsjung vår Gud till harpa. Han täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han låter gräset gro på bergen och ge föda åt djuren. Åt korpens ungar som ropar. Han har inte sin glädje i hästens styrka. Inte sin fröjd i mannens snabbhet. Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd. Mörka snor. Vi läser från Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Men Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningar är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det.
Det är från Markus evangeliet, det 9:e kapitlet och 1-30 versen. Och han sa, sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln som sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om kunde de inte se någon annan än Jesus där. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit, men med honom gjorde det som de ville, som det står skrivet om honom.
Samla mina tankar, gör mig redo att lyssna. Jag vill ta emot det du vill ge. Herre, samla mina tankar, gör mig redo att lyssna.
Det jag har fastnat vid sen i den här texten, det är de här orden: du är min älskade son, eller detta är min älskade son, lyssna till honom. Orden känns igen från Jesu dop. Han utrustades med den heliga ande, och fadern bekräftar vem Jesus är när han säger till honom: du är min älskade son, du är min utvalde. Och har du någon gång frågat dig när Jesus egentligen förstod vem han var? Var det när han nere vid Jordanflodens strand utrustades av anden för sitt uppdrag? Eller när Jesus som 12-åring besöker Jerusalems tempel, som vi läser om i Lukas evangeliet? Då frågar han ju sina jordiska föräldrar: visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Och redan då så såg han alltså Gud som sin far, även om Josef och Maria inte förstod vad han menade. Men trots detta, att han inte blev förstådd då, så kan vi läsa att han följde dem ner till Nasaret och att han lydde dem i allt. Och detta gjorde intryck på Maria, och säkert också Josef, tänker jag. Sen skriver Lukas att Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Kan det vara så att Jesus, liksom vi alla, steg för steg växer in i identitet och kallelse? Vem är jag egentligen? Även om det var på, för Jesus, en annan nivå. Han bär upp allt med kraften i sitt ord, läser vi. Och han sitter nu på majestätets högra sida i höjden. Men vi som kommit till tro och fått ett nytt liv frågar oss kanske också, vem är jag egentligen? Hur vill Gud använda mig? Och när jag upplevde en rejäl nystart i mitt kristna liv i 20-årsåldern så hade jag inte de långa tidsperspektiven, utan jag frågade mig under de första åren när jag upplevde mycket att Gud talade och fick mycket tankar för framtiden och så här, så frågade jag mig, hur ska Gud kunna uppfylla sina löften i mitt liv? Jag hade svårt att se det. Jag tänkte att allting måste kanske ske inom ett par år. Och det första påtagliga bönesvaret som hade med mitt liv att göra, det kom först efter 5 år eller något sånt där, efter jag upplevde den här väckelsen eller frälsningsupplevelsen. Och nästa stora händelse med mina ögon mätt tog ytterligare lika många år. Och så har det fortsatt. Och det har gått upp och det har gått ner. 2 steg framåt, 1 tillbaka. Och när jag efter mina år i utlandsmission i Rumänien drabbades av en depression, då kändes det som att jag var tillbaka på ruta noll. Och jag minns att jag tänkte, hur kunde det gå så illa? Men även om jag pendlat mellan hopp och förtvivlan, så som jag tror de flesta av oss ändå gör på något sätt, det som är hoppfullt och det som vi förtvivlar över när vi ser oss omkring och ser på våra liv och andra människor, då tänker jag att det är tydligt för mig ändå att Gud har varit trofast. Och jag tror att det är väl det som jag känner mig kanske gladast över när det gäller att jag hunnit jag kände det för något år sedan eller så där, att ja, nu är jag nog mitt i livet, nu är jag 43 år och man kanske blir 77 eller något sånt där, så ja, det var inte så bra räknat, men jag har upplevt det mer och mer att när jag verkligen vänder mig till Gud så får jag se hans trofasthet på olika sätt. Och det kanske gör att man inte är lika nervös eller lika svårt för de här situationerna på något sätt. Att för att man vet, okej, nu får jag lägga det i Guds händer och så kan inte jag göra mer. Det tycker jag är väldigt skönt att känna, att även om jag inte är garanterad någonting egentligen för morgondagen eller vad som händer i mitt liv eller i vår församling eller i familj och sådär närmsta 10 åren, vi vet ju ingenting, så är det en sorts förtröstan på Gud som vi får lov att låta Gud ge oss under åren. Och jag började liksom inse mer och mer att det här kommer bli en livslång resa, sökandet efter meningen med mitt liv. Och jag tänker på 2 aspekter av den resan. Dels betyder det förstås att följa Jesus i bemärkelsen att bli honom lik är en livslång vandring. Ett livslångt formande med en daglig omvändelse. En omvändelse bort från mina jag-projekt där Gud inte får särskilt stort utrymme. Och i det stället så har Gud ett Jesus-projekt för mig. Och där får den helige ande verka i mig så att jag blir mer lik Guds son. Och det här projektet skulle kanske kunna kallas från egotripp till Jesus-tripp. Jesus kallar oss till att förneka oss själva, ta upp vårt kors och följa honom. Det handlar inte om att självutplånas då, som en del asketiska rörelser kan få oss att tro. Och alla ska inte heller bli exakt likadana som i en sorts kommunistisk armé. Utan min personlighet har Gud skapat och var och en är ju unik. Det har vi ju fått höra sedan vi var små, att vi är unika. Men när vi föddes in i den här världen, ja, då blev det ju uppenbart rätt så snart att det är en trasig värld. Och alla bär vi på skador som har orsakats av det här som Bibeln kallar för synd. Men Gud använder ju också den här friktionen som blir hela tiden i mötet med människor för att slipa oss. Och i Ordspråksboken 27 och 17 så läser vi: järn ger skärpa åt järn och människa åt människa. Och det kan vara rätt så... Det kan vara rätt så fint att tänka tillbaka lite ibland när det gäller det. Att tänka på att alla de här konflikterna eller gångerna där man har levt tätt ihop på någon annan som har gått en på nerverna, eller man själv har varit den som har gått den andra på nerverna, så är det ändå en del i Guds handlande också. Även om det inte är hans vilja att vi skadar varandra, så låter han oss slipas mot varandra eftersom den här världen ser ut som den gör. Och den här Jesus-trippen då, den tänker jag att den pågår ända in i himlen. Och först i den nya skapelsen när himmelriket kommer fullt ut på jorden, så kommer vi att vara helt förvandlade så att vi helt utstrålar Jesus fylld av Guds kärlek. Och när jag får möta Gud i hans rike så kommer jag tänka och känna: aha, det är så här det är att vara Martin. Eller Johan, eller Berit. Den andra aspekten på resan är upptäckandet om gåvor som han har lagt ner i mitt liv och hur han kallar mig att använda dem. Och där är den lokala församlingen då tänkt att vara en god jordmån för växande. Och ta vara på församlingsgemenskapen. Ta vara på de möjligheter du har till att umgås och leva tillsammans med andra troende. Var det nu än är någonstans och hur det ser ut. Men i vår text då så befinner sig Jesus alltså uppe på förklaringsberget. Och den här gången så riktar sig orden till Petrus, Jakob och Johannes. Istället för "du är min älskade son" så säger rösten: "detta är min älskade son, lyssna till honom." Och efter uppståndelse sen så riktas de här orden till alla som hör lärjungarnas vittnesbörd. Gud säger till dig: Jesus är min älskade son, lyssna till honom. Och vad ska man då göra om man verkligen vill lyssna till Jesus? Ja, till att börja med så har det ju skrivits ner en hel del. Enligt Johannes evangeliets 6:e kapitel, vers 45, så läser vi att också Jesus själv säger: var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Och många människor hörde ju Jesus under de 3 åren som han gick runt och predikade och gjorde välgärningar ibland människorna. Att han predikade och undervisade för mängder av kvinnor och män. Det står att stora skaror följde honom. Och därtill var det ju säkert många också som råkade höra honom när han var i deras by eller utanför deras stadsmur. Och Nya testamentets författare har ju lagt ner ett jättestort arbete. Så noga som möjligt har de ju sammanställt alla vittnesbörd om vad Jesus sa. Och som ett exempel har vi ju evangelisten Lukas. Och kanske känner du till att han inleder på följande sätt: många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Så Bibelns texter kan alltså hjälpa oss att lyssna till Jesus. Till det som han ville säga, både genom det han gjorde och det han sa. Så vill du på nytt, eller om det skulle vara för allra första gången, lyssna till Jesus. Genom att börja då att läsa Nya testamentet. Börja att läsa exempelvis Markus evangeliet eller Johannes evangeliet. Och när du läser något av de Jesus-tal eller Jesus-ord som du hittar där, så läs gärna dem högt för dig själv. Och lyssna. För när du hör din egen röst läsa de nedskrivna orden, då är det Jesus du lyssnar till. Men när du läser evangelierna, så försök också att ta till dig det du läser att han gjorde. Och nu har inte jag studerat pedagogik, men det har konstaterats faktiskt att Jesus var en fantastisk pedagog. Så läs och fundera verkligen över hans ord och handlingar. Och låt det sjunka in. Och i höstas så talade vi om att Jesus enligt Johannes 15 kapitel säger att han är vinstocken. Och vi är grenar som måste förbli i honom för att bära frukt. Vi hörde att bli kvar, det är samma sak som att ta vara på det Jesus har lärt oss, så att det styr och vägleder inifrån. Och Jesus har bland annat lärt oss att hålla oss till hans undervisning. Eller som han säger, hålla hans bud. Och centralt är då, bli kvar i min kärlek. Och vi sammanfattar att kärleken är det starkaste beviset på att vi tror på Jesus. Och vill följa honom. Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus måste vara grunden för alla försök att nå vidare till våra nästa med evangeliet.
plats i Herren.